Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Sådär, Ingrid, då är vi förhoppningsvis i rutan igen.
Ja, det är väl bra det.
Det hoppas jag att folk tycker. Vi är ju lite ovana fortfarande som sagt. Och det speglar sig i glasögonen. Och jag gjorde misstaget att visa senaste klippet för min man i helgen. Och det enda han hade att säga det var det här med att det speglade sig i glasögonen. Och det är för mörkt. Och vi ska ha spottar och hit och dit. Och vi ser konstigt ut. Ja, jag vet inte. Så jag ska inte göra om det misstaget och visa fler poddar för honom. Den här dagen är det nyhetshelgen nummer 30. Och vi har valt att kalla det för Sköldmön från Sölvesborg. Och Sköldmön från Sölvesborg, det är såklart ingen mindre än Louise Eriksson, kommunens starka kvinna i Sölvesborg och tillika Jimmy Åkessons sambo. Har man ju sagt länge, men nu är vettet tusan om inte han snart blir akterseglad av henne. Vad tror du?
Ja, det blir han som blir hennes sambo.
Precis, hon har gjort väldigt bra ifrån sig på sistone, så vi ska prata lite grann om det. Om det kan vara början på en kommunrevolution. Så ska vi berätta om PK-fars med toaletter i England. Där man vill tvinga ungdomar att då ha såna gemensamma toaletter, helt enkelt. Könsneutrala, så kallar det. Men det har visat sig att det är inte så smart. Så det ska vi prata lite grann om. Och så ska du berätta om en dissidentkryssning som du har varit på i helgen.
Ja, det ska jag. Och vi ska komma in på detta alldeles strax och förklara varför jag är väldigt dämpad. Men vi ska bara berätta det att jag är så vanligt avstängd från Facebook för en gammal Tommy Robinson-artikel. Men nu har även Maria lyckats bli avstängd.
Ja, jag hade nämligen inte en tanke på att det var ju vår vän Claes Kvist som hade skrivit en artikel om Tommy och det här att en journalist på BBC som försökte sätta dit honom föll på eget grepp, kan man säga, och har nu fått avgå. Och jag hade inte en tanke på att man inte får nämna Karns namn, utan jag lägger ju naturligtvis ut länkarna precis som vanligt på Facebook och Twitter. Pang, säger det. Så har jag blivit avstängd. Och den här gången hjälpte det inte att överklaga. Nej. Så jag är avstängd nu på
Du lärde dig ju inte av ditt misstag. Så du blir avstängd 3 dagar. Så du är väl tillbaka imorgon eller
något? Ja, jag hoppas det. Men det innebär ju också att vi inte kan lägga ut podden, antar jag, idag på Facebook.
Nej, får det vara till imorgon. Nej, men alltså det är ju inte klokt alltså. Men så ni vet det nu, ni som lyssnar. Jag vet att vi har en som skrev till mig idag. Hon skrev att hon har skrivit till dig. Och vi kan inte svara. Man kan inte använda Messenger heller. Alltså. Så att det är så det är.
Det är så det är. Och tänk på det, vi har ju sagt det innan. Facebook är väldigt osäkert sätt att kontakta oss. För rätt som det är, framförallt du är ju nästan alltid avstängd. Och nu tydligen så ska även jag vara det. Jag har ju medvetet försökt hålla låg profil därför att vi vill ha kvar den kanalen. Det är ett bra sätt att sprida poddarna, men
Så vi vill ju gärna be alla er som lyssnar och som har Facebook att ni lägger ut vår podd idag så att folk fattar att vi faktiskt har kommit ut idag.
Vi kommer ju lägga ut allting som vanligt på hemsidan, alltså både videoklippet med länken, inbäddade länken till Nontube. Och poddarna från Spreaker och Podbean. Precis som vanligt. Så att man kan ju bara dela
artikeln.
Precis. Inga konstigheter alls där. Gör gärna det. Dela ännu mer än vanligt. Nu när vi har blivit av med med den kanalen tillfälligt som sagt. Så att vill ni kontakta oss så är nästan mail alltid det säkraste sättet. Maila oss istället.
Ja.
Ingrids mailadress står ju i rutan här, eller i fotot där och ja, lite överallt. Det är bara att gå in på hemsidan så finns alla kontaktuppgifter där. Och när vi ändå är inne på det så vill vi såklart som vanligt uppmana er att stötta oss. Och det gör ni enklast via hemsidan. Där finns en ruta med hur ni blir månadsgivare eller hur ni lämnar ett bidrag via Swish, PayPal eller bankgiro. Och nu är det nytt Swish-nummer, ska vi också påminna om. Men vi är väldigt, väldigt tacksamma om ni fortsätter att stötta oss. Det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta hålla på med det här överhuvudtaget. Så att gör gärna det. Jaha, ja, det är väl lika bra att vi tar tjuren vid hornen med en gång. Vi debatterade fram och tillbaka huruvida vi skulle ta upp detta och prata om det överhuvudtaget. För det är väldigt personligt och privat. Och samtidigt hade det varit väldigt konstigt att inte diskutera det som hade hänt. Att du skulle sitta här och låtsas som ingenting. Ju. Så du kan väl berätta, du var alltså på en konferenskryssning.
Ja, det var ju Sweb TV som anordnade den här kryssningen till Åland. Jag har sagt Finlandsfärjan hela tiden och det är ju i sig, Åland tillhör ju Finland, men det var alltså på en Ålandsfärja. Och det började väldigt, väldigt bra och det var ju nästan 300 personer där och det var mycket intressanta föredrag och när jag kom till min hytt så stod där en flaska champagne. Så tänkte jag, vad Mikael Vilgård slår på stort för alla föredragshållarna champagne. Ända tills jag hittade det här kortet.
Okej,
vad står det då? Och då står det, trevlig kryssning önskar två trogna lyssnare i personalen.
Nej!
Var det inte gulligt?
Wow, vad häftigt! Ja, tack så mycket hörni, det var synd att inte jag fick smaka den också. Men
nej men ja, den är kvar Maria, den är, kvar. Den är här. Ja, ja.
Då, så, då får
jag
vi ta
vill inte sitta där och dricka champagne.
Nej, det är klart, nej, jag tänkte att du kanske hade någon annan som du kunde bjuda.
Ja, nej, och så det var väldigt, väldigt trevligt. Och jag höll mitt föredrag sist på fredagskvällen omkring klockan 8. Och det var väldigt uppskattat för jag pratade ju om hur vi ska vinna tillbaka Sverige och jag pratade om att det handlar om upplysning. Att just det här att människor inte, människor, svenskar är så hjärntvättade till att tro att mångkultur är både nödvändigt och överlägset ett homogent samhälle. Och jag citerade från min egen bok den här etnologen Frank Salter som berättar hur mycket bättre fungerande homogena samhällen är och att det bästa man kan göra är att försöka återskapa det. Så därför pratar jag om återvandring och hur viktigt det är och att det inte, alltså de som är kriminella ska ju bara kastas ut men att man också ska satsa på frivillig återvandring och ge dem pengar för att göra det. Och så sa jag just att jag vet att många svenskar blir rasande när man säger så. De har redan fått så mycket pengar, de ska inte ha en krona till. Men som också Frank Salter säger att en ekonomisk förlust är alltid att föredra framför att ens eget folk dör ut. För den genetiska överlevnaden är viktigare än allting annat. Och vi kan klara en ekonomisk svacka, vi kommer ändå få en kollaps.
Ja, precis. Så att, ja. I valet så mellan två onda ting så...
Ja, och så pratade jag då lite grann på slutet om nationalism. Varför det är så fantastiskt och att det är ett ord vi måste återerövra. Och det var mycket, mycket uppskattat. Det var väldigt många som kom fram och sa tack för det talet. Jag blev så peppad och sådär. Så det var trevligt. Och sen ska jag också berätta att vi fick alla föredragshållare fick en fantastisk present av vår vän Pekka. Som ordinerat till podden och sådär. Han hade alltså köpt in så vi fick alla 1 kilo silver.
Oj! Jösses!
Ja. Jag menar på det att pengar är ju förgängligt och eftersom valutan är så, den svenska kronkursen är så låg och sådär. Men guld och silver det består. Så vi fick varsitt 1 kilo silver.
Det var som tusan, vilken present. Yeah. Jaha, där ser man. Jo men det har han ju såklart helt rätt i. Och den andra helst så ska man väl undvika att ge folk svenska kronor just nu. Alltså,
ja, precis. precis.
Nordiska slotten. Ja.
Men sen var det då att, sa jag fredagen innan? Jag menar lördagen var ju första dagen.
Du åkte upp till Stockholm på fredagen.
Ja, just det. Ja. Det var det därför det blev konstigt. Mm. Ja. Mm. Lördagen, det var då jag höll mitt föredrag. Och sen på söndag morgon när jag var på väg till frukosten så ringer min telefon. Och då får jag veta att en mig närstående ung kvinna har dött. Mm. Och det var en sån fullständig chock och förtvivlan. Och jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag gick in i där vi skulle få någon frukostmacka. Och så tog jag en kopp kaffe och en macka. Och så stod jag där och pillade i den. Och så började folk prata med mig. Och rätt var det bara så här, ursäkta, jag måste gå. Alltså jag visste inte vad händer. Det här är inte möjligt. Och det var en fruktansvärd känsla att befinna sig på en båt. Jag hade ju velat, du vet, bara fara hem så fort som möjligt. För i sådana situationer behöver man ju prata med andra människor som kände henne. Och bara mala och prata och försöka förstå hur detta fruktansvärda har kunnat hända. Mm. Så det var jättejobbigt. Det var en mycket jobbig dag, alltså resten av den konferensdagen. Och sen en lång och jobbig tågresa hem. Så att det var en... Det var både fantastiskt och fruktansvärt den här helgen.
Ja, och vi pratade ju igår du och jag om huruvida du orkade göra en podd idag eller inte. Men du ville ändå göra det ju. För av lite olika anledningar, antar bland annat för att du vill hålla fast i någon slags normalitet mitt i allt det här hemska.
Ja, för att vad jag än gör så är det som det är. Mm. Jag kan inte förändra det. Jag tror inte att hon hade velat att jag skulle bara lägga mig ner och dö, jag också liksom. Så att vi måste, livet går ju vidare hur fruktansvärt det än är.
Jo, det gör ju det, men just nu så känner jag kände ju henne också, och men det är klart att det är 10 000 resor värre för dig, men jag känner att man är fortfarande i det där stadiet när man inte riktigt förstår att det har hänt, att det känns helt overkligt. Att jag återkommer till det i huvudet hela tiden. Hon är borta. Liksom. Ja. Och hjärnan kan inte riktigt ta in det. Så att det... Och sen går man ju igenom alla de här sorgens alla faser. Det kommer vi ju göra. Men vi vill ju liksom kanske mest berätta om det här ifall folk tyckte att vi beter oss lite konstigt eller dämpat eller...
Ja, det är inte riktigt samma höga energi. Det går inte. Men vi gör vårt jobb och vi gör det här programmet till er idag. Och ja, som sagt, det är som det är. Det är fruktansvärt, men ja.
Ja. Ja. Ja, det är ju vid sådana här tillfällen då allting annat känns så himla, vad ska man säga, pyttigt. Mm. Så meningslöst och... varför ska man bry sig om det, men som sagt, vi måste ändå försöka ta oss vidare, och vi har ju våra saker som vi trots allt tycker är viktiga. En av dem är ju det här med PK-hysteri kring kön, gender, och att man försöker tvinga unga människor att antingen så ska de byta kön eller så har de inget kön, och det senaste som har hänt nu, det är då att i Storbritannien har man infört könsneutrala toaletter. Vilket ju en hyfsat...
På skolor.
På skolor med tonåringar som är fulla av hormoner. Och en hyfsat ointelligent person hade antagligen ändå kunnat räkna ut vad det skulle leda till. Det leder till att killarna hela tiden är inne när tjejerna försöker gå på toaletten, och speciellt när de har mens. Så håller killarna på och far där upp och ner och klättrar över båsen och kollar ner på dem. Klättrar under dörrarna och så här liksom försöker...
Ja, men alltså det minns jag hur det var när man gick i skolan när man var tonåring. Alltså att killarna, det var ju liksom grejen att de skulle försöka komma in i tjejernas omklädningsrum för att få se en skymt av hud liksom. Mm. Det är helt normalt, det är så unga människor fungerar innan man har lärt sig att hantera sina hormoner och sådär. Och det hade en idiot kunnat räkna ut, och det är fruktansvärt. Det har så lett till att flickor antingen stannar hemma när de har mens för de är livrädda att någon kille ska se det. Mm. Eller att de går hela dagen utan att dricka och alltså gå på toaletten, vilket leder till urinvägsinfektioner och andra problem. Det är klart att man inte ska gå och liksom knipa igen en hel dag och vägra dricka för att man är rädd att man måste kissa. Det är sinnessjukt, och allt detta för att några personer som inte säger sig tillhöra något av könen, de ska inte känna sig utpekade. Så därför ska alla andra lida.
Ja, när jag gick i skolan så gick inte folk på toaletten av den anledningen att det var så fruktansvärt skitigt och äckligt på toaletterna. Mm. Och då hade ju vi min bästa väninna Kajsa som bodde tvärs över gatan, som gick hem till henne och kissade istället. Så det var ju väldigt praktiskt att man kunde göra det. Mm. Synd om de som inte kunde göra det. Men det här är ju, det här, och det är ju också helt förjävligt att, ja, att toaletterna ska vara i sånt skick att man inte vill använda dem för att de är för äckliga. Men, mm, men precis som du säger så är det ju då läkare som varnar för att det här är ju jättefarligt för att gå och hålla sig en hel dag, såklart. Förutom det orimliga och obekväma, och att flickorna ska liksom känna sig så osäkra. Mm. Alltså, då är vi där igen, liksom, att kvinnors vad ska man säga, säkerhet och trygghetskänsla har ingen betydelse när det kommer till det här PK-altaret. Du kan bara kamma dig, om du känner dig osäker eller otrygg, ja, syn om dig.
Mm. Precis, och jag ska säga att jag tycker också det. Alltså, jag var på Stockholms central, och då har de gjort om det, så där är bara nu en enda stor toalett. Och jag gillar inte att dela toaletter med karar. Jag tycker, nej, det känns, nej, obehagligt. Jag vill inte att de ska vara där. Jag vill ha vanliga damtoaletter.
Mm. Det är dumt av flera olika anledningar. Bland annat så är det så, nu får ni förlåta mig killar, men faktiskt är det så att ni ofta svinar ner rätt mycket på toaletterna. Mm. Alltså pinkar utanför. Ja, det är många killar som gör och sådär, och är allmänt liksom läskiga. Det är min erfarenhet i alla fall att killtoaletterna brukar vara mycket skitigare. Så att, och det är ju kanske okej för killarna, för de kan ju ändå stå upp och kissa ju.
Mm, men vi som måste sitta på det liksom, och ja, man får liksom börja med att torka av och tvätta av toalettstolen.
Ja, det är ganska äckligt också, Ingrid, att det är mycket kiss på golvet, vet, som bara klippar, ja, under skorna, och man bara känner, du vet. Mm. Så att för den delen. Men du, nu är det en annan grej också som har hänt i Storbritannien som vi kan ta när vi ändå håller på med dem. Mm. Och det är att det börjar liksom dyka upp en rörelse här nu som handlar om unga människor som har haft genomgått ett könsbyte eller börjat genomgå ett könsbyte och nu ångrar sig. Detta som du har sagt hela tiden kommer att hända.
Yeah.
Och detta kallas då att detransition. Alltså att man byter tillbaks igen. Och det är klart att det beror lite på hur långt man har kommit i processen, om det är möjligt eller inte. Yeah. Men de har en lång intervju här med en kvinna som heter Charlie Evans. Hon är 28 år och hon ville bli kille. Och sen upptäckte hon att hon mådde pyton även efter den här processen var väldigt långt gången. Och så sent som i somras så hade hon planerat att ta bort brösten, men hon ångrade sig i sista stund. Mm. Och nu försöker hon varna andra och hjälpa andra, och hon säger att tyvärr så är det många i HBTQ-communityt som motarbetar oss och som smutskastar oss och som behandlar oss som att vi var förrädare.
Mm. Så det är väldigt, för det är bara väldigt svårt. Det handlar om. Alltså, man måste komma ihåg att alla de här rörelserna, att ingen av dem har människors bästa i tankarna. Utan det enda de vill är ju att förstöra det samhälle som vi har skapat, den bästa civilisationen i världen, den västerländska. Utan det handlar, så att den som då säger, nej men det här var ju inte alls bra, jag har själv gjort det, det är ju en mega förrädare.
Återigen så är vi ju där då att individer som far illa är de inte intresserade av PK-människorna. Nu ska vi komma med den brasklappen igen, eftersom vi ofta får höra då att är vi emot HBTQ-människor, tror vi inte att det finns transsexuella. Vi är inte emot någon, och vi tror att det finns äkta transsexuella, men vi tror också att en hel del människor som har andra typer av problem de senaste åren har lurats att tro att de är transsexuella, fastän deras problembild är en helt annan. Och den här unga kvinnan, Charlie, hon säger så här: I think some of the common characteristics are that they tend to be around their mid-20s, they're mostly female and mostly same-sex attracted, and often autistic as well. säger hon om de hundratals människor som har kontaktat henne. Det är nästan, alltså, det är nästan bara unga lesbiska kvinnor med någon typ av autismspektra-diagnos.
Ja, och det är fasansfullt. Jag menar, sånt här, detta är inget är nytt under solen. Det är, alltså, människor har alltid försökt att förklara sina egna psykiska problem. Och på 90-talet så var det ju incest allting handlade om. Det var därför unga kvinnor mådde dåligt. Det var därför de skar sig. Det var därför de åt piller och så. Därför att deras pappa hade förgripit sig på dem. Och om de inte kom ihåg det så betydde det inte att det inte hade hänt. Utan då gick de till särskilda terapeuter som sa: sätt dig i stolen och blunda och se framför dig hur din pappa kommer mot dig med pitten i högsta hugg. Och det är klart, du skapar ju falska bilder och falska minnen. Så många av dem trodde på det. Och det var lika fruktansvärt det. Kanske inte. Jo, det var fruktansvärt för dem själva, men framförallt för deras föräldrar naturligtvis. Som liksom, nej men sluta, det här har aldrig hänt. Och nu så är, liksom gör de ju sig själv, ja de gör sig själva och sina föräldrar och omvärlden alla olyckliga. Och tänk att man aldrig lär sig att det är bara det att det är liksom nya varianter, men det är samma sak att försöka hitta en förklaring till de problem man har.
Ja, och apropå då att mörka uppgifter om saker som man vet är vetenskapligt sant. Så vi får se om jag någonsin klarar av att skriva ut min intervju som jag har gjort med Thomas Jackson apropå apatiska barn. Det har ju bara tagit 2 veckor eller vad det är nu. Så att, men denna veckan så ska ni förhoppningsvis ta del av det. Det har ju precis som Thomas Jackson berättar för mig, så var det ju så redan från början att alla läkare och sjukvårdskunniga människor förstod ju att de här apatiska barnen inte led av någon fysisk åkomma. Det finns inget sånt tillstånd. Nej. Det existerar inte. Det är ingen diagnos som någonsin har funnits i sinnevärlden. Så detta förstod ju alla som hade någon slags kunskap. Men nu har det ju då framkommit att Gellert Tammas, som var den journalist som drev den här agendan hårdast, han visste nog också om hur det låg till egentligen.
Ja, för att den boken han skrev, De apatiska, den som jag berättade om tidigare, att han kom och presenterade för Publicistklubben i Malmö och möttes med ovationer. Och jag var den enda som ställde liksom kritiska frågor. Och jag fick onda ögat av Tammas och övriga journalister, för att han hade gjort en fantastisk insats, han kämpade för barnen. Nej, det gjorde han inte. Han skit fullständigt i att de for illa, att deras föräldrar gjorde dem illa. Och ett av de bästa bevisen för detta, det var ju att det hände bara i Sverige. Säg det är en sjukdom som bara uppstår i ett land och i en viss situation. Och då var det ju dessutom så att något av de här familjerna flyttade till Norge, och då visade det ju sig, vilket jag visst då hade skrivit om då, att då blev de ju friska, därför att på norska sjukhus så separerade man barnen från föräldrarna, man lät inte dem bestämma, och det påstod Gellert Tammas, det var inte alls sant, det var inte alls så att de blev bättre. Och nu så visar det sig att han har ju alltså mörkat uppgifter, han har ju förvrängt sanningen. Det var visst så att de blev bättre. Och att det var liksom, han skrivit någonting om att ja, och barn, och de var ju så, den här modern, hon var ju så intresserad av att hennes barn skulle få rätt näring. Nej, hon ville minska näringen i sondmatningen. Varpå liksom läkaren sa, nej det får du inte, det är vi som bestämmer. Nej, det är mitt barn jag bestämmer. Nej, det gör du inte, det är vi som bestämmer hur mycket näring. Och det här barnet började sen leka och satt upp och ville att andra skulle delta. Men sen blev ju de förbannade, så då åkte de tillbaka till Sverige. Och då blev han omedelbart jättesjuk igen. Ja.
Förklarade jag, berättade jag vad skillnaden mellan Münchhausen by proxy och malingering by proxy, vad det är?
Nej, det tror jag inte. Det kan du väl förklara?
Ja, därför att det frågade jag Dr. Jackson nämligen. Och det är hela väldigt enkelt. Münchhausen by proxy är när föräldern också är psykiskt sjuk. Men malingering by proxy är när föräldern är psykiskt frisk men gör detta med berått mod av en eller annan anledning.
Som till exempel att få uppehållstillstånd i Sverige.
Ja. Så där har du skillnaden i ett nötskal. För det kom jag på att det har jag ångrat länge. Att varför finns det 2 namn på det här? Men det är för att det är 2 olika diagnoser.
Ja, precis.
Olika att orsaker, om man säger så, till att barnen blir misshandlade. Ja. Du, och nu kommer vi in på nästa hip-hip-övergång här, som är att vi fortsätter prata om misshandel av barn, tycker vi i alla fall. Och det är det omskärelse. Och vi får en del mail och vi får en del feedback angående detta från folk som inte alls håller med oss. De tycker visst då att man ska få lov att skära i snoppen på små pojkar. Men jag vet inte, det kommer nog att vara en ganska kall dag i helvetet när du och jag byter uppfattning om detta, eller?
Ja, det kommer aldrig att inträffa. Alltså, och jag förstår att väldigt religiösa människor fruktar Gud. Det är liksom själva poängen. Nu tycker, jag vill inte ha en Gud som jag fruktar. Min kristna Gud är... älskar oss människor och vill oss väl, och det är därför han har satt upp vissa regler och sådär. Men det här med, det är alltså flera kristna som har skrivit och säger att ja, men ni måste ju förstå det här, att Gud har ju sagt till sitt folk att de ska göra det just på den åttonde dagen, och då måste ni förstå att de kan inte gå emot det. Men jag menar att som troende så får man faktiskt också förhålla sig till verkligheten, därför att alltså jag kan inte förstå varför Gud skulle göra pojkar så missbildade att de måste rättas till efter att de har fötts. En sån Gud existerar inte för mig. Nej. Utan det här är människor som har hittat på detta. Och sen har de fått andra människor att tro att det är Gud som har sagt det. Så vill jag säga det.
Ja, det tror jag också. Det har jag ju sagt innan. Att den mest logiska förklaringen, det är ju helt enkelt, den är ju geopolitiskt skulle jag säga. Så det har ju med väder och vind i Mellanöstern att göra. Det har att göra med hur det ser ut där, och att inte alls någon dum gissning att den här sedvänjan tillkom just för att man skulle kunna hålla sig ren i ett klimat där det var öken, väldigt varmt och så vidare. Det fanns inte tvål och vatten, bla bla bla, allt det här. Det är min ganska, alltså om vi säger såhär Ockhams rakkniv-teori.
Men det kan också vara onani-teorin.
Det kan alltså, det också vara.
För att väldigt många troende har ju enorma problem med onani. Och menar att det är djävulens verk och sådär. Och skär du bort förhuden så kan du inte onanera på samma sätt som en icke-omskuren man. Det är ju därför... I alla amerikanska filmer så har de alltid olja när de onanerar.
Eller hudkräm. Om man fattar svenska killar bara, va? Och tjejer liksom,
Vad håller de på med? Varför måste de ha någon kräm för onanerar?
Ja, det är jättemånga sådana skämt som går helt över huvudet på alla europeer. Mm. Vadå liksom? Mm. När de anspelar på just hudkräm och sådär liksom.
Ja.
Så alla så, va?
Jaha. Ja, visst. Det också kan vara en sån att man då hittade på att Gud har sagt att vi inte ska ha någon förhud, och därmed var det mycket besvärligare att onanera.
Det var ju så, det är väl framförallt den bakgrunden som gäller kristna i USA, som också har haft för vana ju att omskära pojkar. Mm. Och där har det absolut sådana orsaker skulle jag säga. Alltså. Mm. Och du vet väl det, att Kellogg's cornflakes uppfanns för att motverka självbefläckelse till exempel. Ja. Så man har ju varit väldigt upptagen av just den aspekten av det. Att försvåra det och att det var en hemsk synd och så vidare. Så att, visst, det kan säkert vara en blandning. Men jag tror att i sin allra liksom mest ursprungliga form så har det säkert haft någon typ av praktisk betydelse. Men alldeles bortsett från det här, och bortsett från att jag respekterar folks tro och så vidare, en sekulär stat kan inte ta såna hänsyn. Nej. För var landar vi då? Mm.
Alltså, nej, men det var ju som jag sa förra gången, det här med liksom alltså blodtransfusioner och Jehovas vittnen. Det är ingen människa som har kommit på att säga att jo, men de ska ha rätt att se till att deras barn slipper blodtransfusion. Dör barnen? Ja, visst, svin får man räkna med. Det är ju ingen som säger så. Så varför är deras tro mindre värd än vad den judiska eller muslimska skulle vara? Så att jag köper inte det, och jag tycker att man gör judiska och muslimska pojkar en otjänst genom att hävda att deras föräldrar ska få fortsätta göra detta. Vi kan inte förbjuda dem, men då får de flytta till ett annat land. I Sverige bör det vara förbjudet att stympa pojkar.
Mm. Absolut. Är det något mer av det här som du har lagt in som du vill ta upp? Din gamla kompis Dan Korn har ju gjort en inlaga där han faktiskt påpekar att det var så här det började på 30-talet. Tror du det?
Ja, man tror inte det är sant, men faktiskt så skriver han så. Nej, vi behöver inte prata mer om det. Men det är ju helt uppenbart, Maria, att den här frågan har kommit upp i debatten. Och det glädjer jag mig åt.
Mm. Absolut, absolut. Och hoppas att det håller i sig. För jag tror, som vi sa i senaste podden, att det är ändå en fråga som av principiell betydelse för svenskar. Vi har rätt så strikta regler kring vad man får göra med barn och djur. Jag såg att det var någon annan läsare eller lyssnare som skrev att ja, men det är klart att föräldrar måste ha rätt att bestämma över sina barn och hur ska det annars sluta. Men alltså där, det pratade vi också om sist, där är vi ju inte nu heller. Alltså staten ska inte lägga sig överdrivet mycket, men om föräldrar i vissa skeden när vi pratar barnmisshandel så måste ju staten kunna ingripa. Och då är frågan, räknar du detta som barnmisshandel eller inte? Det är ju egentligen det kokar ner till.
Ja, men absolut. Och jag menar att det är det. Ingen har rätt att stympa en annan människas kropp. Så får de vara hur mycket föräldrar och hur mycket troende som helst. Punkt slut. Ingen har rätt att göra detta.
Och tro det eller ej, det här har att göra med faktiskt att vi bryr oss om barns väl och ve. Det har inte någonting med liksom huruvida våra åsikter om judendom eller islam eller kristendom för den delen.
Nej.
Så...
Jag vill bara säga det, att det är ju så liksom, den här doktor Hakim som är någon klåpare som då har någon sån här frilansomskärare. Det var någon hemsk historia nu med hur han hade glömt en nål i pojkens penis. Och han är alltså dömd sedan tidigare för att ha verkligen stympat pojkar. Och det är väl det som svenska myndigheter har tänkt när de gjorde det tillgängligt på sjukhusen. Att vi kan inte stoppa dem, så att det är bättre att vi gör det så att vi inte liksom skadar barnen mer än nödvändigt. Men det är ju en annan, så kan man ju inte säga, för då är det en massa saker man, nej det kan vi inte göra, för då är det någon som gör det illegalt
istället. Ja, men å andra sidan, du vet, kvinnlig omskärelse har varit förbjudet hur länge som helst, men det är ju ingen som bryr sig om det förbudet heller. Så att,
nej, så är det ju. Och jag menar, det skulle man kunna göra genom att införa obligatorisk gynekologundersökning i de här riskgrupperna. Men då är ju det rasistiskt. För då är det ju nästan bara somalier om man skulle kolla. Ja, om man bryr sig om somaliska flickor så ser man till att införa det. För då vet de att då blir de påkomna. Och då blir det fängelse.
Ja, vi får gå vidare här. Vi har ju mycket på agendan som vanligt. Och vi får ju inte missa att kommentera vår vän. Nu är jag där igen. Ylva Johansson. Hon är inte vår vän.
Nej, det är hon sannoliken inte.
Och hon är en extremt dryg jävel. Ursäkta att jag svär.
Hon är så här typiskt sosse överlägsen.
Ja.
Sosse är sånt roligt ord. Det är så här malmitiskt. Mm. Alltså man hör föraktet. En sosse.
Det är så vad heter han? Carl P. Herslov som leder Skånepartiet. Mm. Han pratar så här. Och han snackar ofta om sossarna. Och tidningen Sydsvenskan. Han har drivit radioprogram här nere i Skåne sedan 1980-talet, ska ni veta. Så han är en veteran i dissident sammanhang. Ja.
Det har dock blivit lite...
Det har blivit lite för bra där ibland. Men
Ja, men nej. Det, vi vet ju fortfarande inte om hon blir kommissionär, men det ska extremt mycket till för att hon inte ska bli det. Och det var den här dagen så var det 16 kommissionärer som godkändes och 3 som fick bakläxa, bara Ylva Johansson var en. Och då var hon då bjuden till Sveriges Televisions Agenda igår, och då har vi sett det inslaget. Och ja, alltså, baken till överlägsen attityd.
När han... Hon har ett lite småleende i mungipan hela tiden. Sådär. Han är ganska tuff, Anders Holmberg. Vi har ju tyckte han var bra innan. Sådär. Jag tycker det känns som att han blir lite irriterad på henne efter en stund. Alltså. För han känner av det här att hon försöker mästra honom.
Ja, absolut. Men tyvärr så missar han ju igen det viktigaste. För att hon står och säger, när han frågar gång på gång, ja men hur ska du kunna komma fram till en lösning här? Vi har ju de här länderna, Ungern, Polen, Tjeckien och Slovakien, som säger absolut nej. De tänker inte ta emot dessa flyktingar. Det retar mig också att de hela tiden säger flyktingar. De allra flesta, över 95% är migranter. Mm. Ja. Men då säger hon så här, ja, någon typ av tvingande solidaritet får vi nog kräva. Alltså, ursäkta mig, varför säger han inte, vad menar du?
Jo, men det sa han. Han sa precis, jo, han frågade om det. Ingrid, jag såg det för bara en halvtimme sedan inslaget. Typ, eller
ja, men inte frågar han om det här. Alltså, han säger ju, men kan man verkligen tvinga dem? Men att han sätter inte ihop orden tvingande solidaritet. Därför att solidaritet är ingenting du kan tvinga fram. Nej, det är jag menar som är det alltså att hon kommer undan med att stå och liksom mynta detta. Solidaritet är någonting som människor ger. Man känner sig solidarisk med någon som man är befryndad med eller älskar och så. Och då vill man hjälpa. Man kan inte tvinga någon att vara solidarisk.
Jo, i sossarnas värld kan man det.
Men det är inte
motsägelse tydligen att mynta ett begrepp som tvingande solidaritet.
Fast det är en oxymoron.
Ja, det är ju i allra högsta grad. Nej, jag reagerade också på att han inledde med att säga att ja, men det här var ju lite pinsamt eller så, att du inte blev godkänd. Vad gjorde du för fel? Jag vet inte om jag gjorde något fel.
Nej, såklart.
Inte i din egen värld. Lite liksom sådär självrans. Alltså, ingen ödmjukhet, ingen självransakan. Man förstår ju på Ylva Johansson att hon gör nog aldrig fel.
Nej.
Det är andra som är idioter i så fall.
Ja, men så är det ju. Och den här sosseöverlägsenheten, det är den attityd som danskar och norrmän avskyr mest. Det är den där, liksom de kallar svensk storebrorsmentalitet, Sverige vet alltid bäst. Mm. Hur allting ska vara. Mm. Och det, jag tror att den tiden är över. Det är inte så många som vill tillåta Sverige detta längre.
Nej.
Ingen skulle bli gladare än jag om de inte godkänner henne. Det hade varit en sån knäpp på näsan på Löfven-juntan.
Ja, det hade varit makalöst roligt. Det hade det, faktiskt. Jag brukar inte vara den som liksom önskar andra människor något ont. Men just av den anledningen att man känner att de behöver komma ner på jorden och få veta nu att det här håller inte längre, det svamlet som de håller på med.
Nej.
De måste komma med riktiga argument och riktiga förslag.
Ja, men det är det jag menar. Alltså att vi vill inte folk något ont, och därför vill vi inte tvinga på polacker och ungrare och andra den vansinniga migrationspolitik som Sverige har fört.
Nej. Och de kommer aldrig, alltså de signalerna jag har fått angående det här att liksom försöka få ihop EU kring något gemensamt, det är mission impossible.
Var det ju nog 5 länder som bestämde sig för några dagar sedan, förra veckan. De hade något möte på Malta och de skulle gå före och de skulle minsann hjälpa Italien, för Italien är ju sådana hjältar nu igen när de har kastat ut Salvini och öppnat hamnarna. Så nu skulle det då omdistribueras. Jag tror faktiskt inte Sverige var med i den här, men det skulle inte förvåna en ju om vi ska ta ännu fler för att andra i sin tur ska ta våra.
Ja, vi får flytta men till
Polen, Österrike. Ja, alltså nej, nu bestämde vi på dissidentkonferensen att vi får inte lämna Sverige. Vi måste vara kvar och kämpa för Sverige. Men jag skulle säga det också, att Polen har, de säger så här, nej, vi tänker inte ta emot människor som inte respekterar den polska nationen. Vi har redan tagit emot 2 miljoner ukrainare, och de delar vi delvis språk och kultur med. Det fungerar utmärkt. Inga muslimer hit. Hej då!
Varför? Vi vet ju varför, men man ställer sig ändå frågan varför det är så makalöst viktigt att tvinga in muslimer i alla tänkbara länder i hela världen. Ja, västländer, Västeuropa, USA och Kanada. Det är ju ingen som försöker tvinga på japaner några muslimska invandrare.
Nej, men det är ju naturligtvis därför att vi ska inte få se de här exemplen, att det faktiskt finns länder som fortfarande är homogena och därmed tryggare och mindre kriminalitet, och kvinnor behöver inte vara livrädda, de behöver inte dölja sig och sådär. Så att därför är det viktigt, inte av någon annan anledning.
Härska och söndra, eller?
Vad sa du?
Härska och söndra, taktiken.
Ja, just det.
Ja. Vad är det för osmaklig kampanj som SVT har bedrivit? Det här har gått mig förbi, det får du minsann berätta om.
Ja, Ah, det är en video som de har, liksom, de har lagt ner ett år och ett okänt antal miljoner på att göra. Den är så idiotisk och samtidigt är den hemsk. Det börjar alltså med några pojkar som smiter in till en morfar och så kittlar de honom med en fjäder på tån. Men det händer ingenting. Och då stoppar de in fjädern i hans mun, varpå morfar vaknar och blir skitförbannad såklart. Och det är väldigt elak. Varför vill man göra så mot sin morfar? Men så filmar de detta och så lägger de ut det på olika sociala medier och så visar de hur detta får liksom helt orimliga proportioner. Hela världens medier rapporterar om hönskandalen, hönskandalen i Sverige. En fjäder, gör en höna av en fjäder. Det är det liksom. Och hur de till sist, och så slutar det då med Trump. Last night in Sweden. Och så står det så här: SVT behövs. Jag har aldrig varit så viktig som nu för saklig information. Ja. Ja. Ah, men okay.
Alltså, yeah. Yeah,
fattar du hur, när det är så uppenbart för allt fler att SVT är det minsta de är sakliga och opartiska. De är fruktansvärt opartiska och ja, alltså, är det helt makalöst. Men det betyder ju samtidigt att vi håller på att vinna. Alltså de är jätterädda för oss. Och det var kul där på dissidentkryssningen, så var det folk som frågade så här: ja, men ni är ju så bra allihop, och varför får ni aldrig komma fram i mainstream-medierna? Men det var det faktiskt flera som sa, nej, det vill vi inte ens en gång. Det är ju, de ska ju dö. Erik Berglund sa det jättebra. Nej, de ska dö, det är vi som ska leva. Och vi, en bra princip är att alltid säga nej. Jag tänker inte ställa upp i Sveriges Television.
Exakt, ja. Ja, nej men, ja visst, nej, det, vi har liksom passerat det stadiet nu, känns det som, när det på något sätt skulle vara till vår fromma och delta i deras olika forum, så att, absolut. Men du, alltså apropå SVT så är det ju, har man ju noterat, jag och många med mig har noterat att just bevakningen kring Trump och det här försöken att ställa honom inför riksrätt och allt vad det är. Han kallar ju det själv för ett försök till statskupp.
Ja, ja. Ja.
Och det verkar väldigt invecklat alltihop. Det är liksom tentakler bakåt i tiden till Obama, och att det här ska vara en fälla som han egentligen gillrade för. Nu står det helt still i mitt huvud vad hans motståndare heter, men skitsamma, det har liksom, det går långt tillbaks i tiden, det här som händer nu, den här fällan liksom. Och alltså SVT:s rapportering kring detta, de kan liksom inte ens förmedla detta som nyhet utan att sitta där och tycka och tänka en massa saker som är helt...
Ska vi nu äntligen bli av med honom? Det är liksom undertonen i varje inslag. Äntligen kan Trump kanske kastas ut.
Jag har till dags dato inte hört ett ord om att han har fått ner arbetslösheten till lägsta nivån på typ 100 år, eller vad det nu var, någonting i den stilen. Alltså de har, du vet, och det är framförallt i grupper som, alltså svarta, latinos och så vidare, kvinnor och sådana som har haft hög arbetslöshet. De skulle aldrig få för sig att rapportera en sån positiv nyhet om Trump. Så behövs SVT? Nej.
Nej. Nej, låt dem dö döden. Och det var ju därför man gjorde om den här licensavgiften till skatt istället. Därför att de visste ju att alltså folk hade slutat betala. De ville inte betala för den skiten. Så tvingar de av oss pengarna istället. Nej, usch och fy. Men du, nu vill jag prata om sköldmön från Sölvesborg. Louise Eriksson.
Ta-ta-ta! Ja, hon är ju på väg att göra en raket. Karriär som politiker förutspår vi. Marcus Oskarsson kallar det Louise-effekten. Det har ju gått väldigt bra för Sverigedemokraterna i opinionsmätningar på sistone. Bland annat så låg de i senaste Novus på nästan exakt på decimalen samma siffra som sossarna. Och största parti då. Eller ja, näst största, men det skiljer 0,2%, tror jag det var. Det är ju inte ens mätbart ju. Och det är, du och jag och många med oss tror att det här har en hel del med Louise Eriksson att göra. Ska du förklara varför?
Ja, eller jo, det har med henne att göra, men det har också att göra med kommuner. Att nu Sverigedemokraterna för första gången styr, eller samstyr, ett flertal kommuner. Och de flesta ligger ju då i Skåne, dock ligger Sölvesborg i Blekinge. Men det tillhör ju det gamla Skåneland.
Ja.
Även om hon själv inte är blekingska utan
nej,
kommer
från Hälsingland tror jag det var. Ja. Sådana, uppåt ja. Landet, ja. Mm.
Men det är ju väldigt intressant då att just Sölvesborg hade då före valet 2014 styrts av Socialdemokraterna i 30 år. Mm. Det var ju sån chock för dessa sossar att de tappade makten. Och dessutom så är de stormar ju fram, framförallt Louise Eriksson, men det är ju det är ett samstyre då mellan Sverigedemokrater, Moderater, Kristdemokrater och det lokala Solpartiet. Och de har ju allt på agendan. De satte ihop ett jättepunktsprogram med allt ifrån liksom skolgårdar till de stora sakerna. Och bland annat, det tyckte jag var väldigt intressant, det var en lång intervju med henne i Nyheter idag som vi länkar. Den var faktiskt väldigt intressant. Och där säger hon då bland annat att de har satt stopp för Socialdemokraternas, de hade en plan på ett jättedagis som skulle bygga något nytt och det skulle vara 20 avdelningar eller någonting.
Mm.
Och det har de satt stopp för och nu bestämt att det får bara finnas max 3 avdelningar på varje förskola. Och de vill också satsa på dagmammor.
Ah,
som ju är nästan ja. Försvunnet. Därför ja. Att alla ska in i den statliga förskolan och formas till nya individer. Så att det är väldigt intressant. Och hon var ju då i debatt med Södertäljes Pucko, höll jag på att säga. Boel Godner, socialdemokrat.
Mm.
Och gjorde succé. Hon ja, var ju klockren.
Hon var mycket tydlig, självsäker utan att vara dryg och påläst. Hon lät sig inte liksom luras in i någon fälla utan och hon höll sig hela tiden kall och ja. Ja, det var ett fantastiskt framträdande skulle jag säga. Och den här Boel Godner, hon har ju vanstyrt Södertälje i är det 30 års tid, alltså jättelänge. Och det intressanta är att hon erkänner ju mer eller mindre mellan raderna att det är helt åt helskotta allting i Södertälje, men det är ändå bra på något sätt.
Ja, eller åtminstone så ska Sölvesborg göra likadant.
Ja,
det är precis som att, jag menar, om det nu är så fantastiskt med mångkultur, Ja men hör ni dem då? Men säg inte till oss som inte vill ha det att vi ska tvingas på det. Men det är ju det, alltså, de måste ju få det till att framstå som att det här är bara utvecklingen. Det går inte att hejda, det går inte att stoppa. Och därför gör Louise Eriksson ett så bra arbete i detta att hon säger att det kommunala självstyret som faktiskt är en grundlag, det står i regeringsformen och det är sedan 150 år tillbaka som vi har detta kommunala självstyre. Det är bara för att läsa följden här. Självstyre. Men uppenbarligen är det så att regeringsformen som alla andra svenska grundlagar är så grumligt formulerad. Så det står liksom så här i det. Någon reglering av vilka uppgifter som kommunerna har finns inte i regeringsformen. Så då kan de ju bara bestämma, till exempel som de har gjort med det här, att nu den här lagen, den övertrumfar grundlagen. För det står ju inte exakt i grundlagen vad kommunerna bestämmer över. Bara att ni har självstyre. Aha, men det har vi ju inte.
Ja, staten menar det. Okej. Nej, för att jag har ju fått lära mig annars att tumregeln är att grundlag går alltid före andra lagar i alla sammanhang.
Ja, visst. Och det säger ju Louise Eriksson också. Men om man ska titta noggrant på det så är det alltså så att de kan köra över. Och det har de ju redan gjort med den här Robin Hood-skatten. Mm. För det står i regeringsformen att det är liksom kommunerna äger rätt att ta beskattning och själva bestämma vad de ska göra med de pengarna. Men det får de ju inte. För staten snor ju från de duktiga och framgångsrika kommuner för att ge till de usla och slösaktiga kommunerna, som exempelvis Malmö.
Ja, och så är man då så vänder man det som Boel Godner gör då. Att vissa kommuner har tagit ett väldigt stort ansvar. Jag tror de hade ett litet klipp med Ylva Johansson också när de ändå var igång, va? I inslaget där hon, för hon var ju någon sån minister, 2 minuter. Och en del, det är ju typiskt sossarnas sätt att se det, liksom det här att en del kommuner har tagit ett väldigt stort ansvar och en del har bara smitit undan. Mm. Eller så kan man säga det så här, en del kommuner har varit väldigt oansvariga och tagit på sig alldeles för många, mer än vad de kan klara av. Och en del kommuner har tagit ansvar för sina invånare och sagt nej. Så kan man också vända på dem, man vill.
Ja, men för så är det ju. Det är ju det som jag säger, tvingande solidaritet och att förstöra sitt land är att ta ansvar. Och så de liksom gör ju om hela ordboken för att lura folk. Och det är dags att vi liksom klär av dem och att folk förstår det här.
Mm.
Men som sagt, även om nu inte grundlagen trumfar i det här fallet, så bara det att hon får upp frågan till debatt och att hon kan få med sig andra kommuner som säger, ja, nej, vi tänker ta den här fighten, vi vill inte ha det. Och om ni är så många kommuner som tycker att det är fantastiskt med migranter, varsågod!
Exakt. Och hon upprepar ju det flera gånger i den här debatten, att vi välkomnar en prövning av rättsläget. Mm. Det är därför vi gör det här.
Mm.
Så att det blir intressant. Alldeles oavsett utfallet så kommer det ju ha betydelse, menade hon på. Och det har hon ju helt rätt i.
Ja.
Så att det följer vi verkligen med spänning. Och ett annat tecken på att Louise Eriksson är väldigt het nu, det är att Niklas Svensson i Expressen, han lanserar ett nytt intervjuprogram på onsdag.
Mm.
Och det gör han reklam för på Twitter genom att då berätta att han ska intervjua Louise Eriksson och hennes sambo Jimmy Åkesson.
Ja, han sa faktiskt så.
Han säger så, ja. Det är Louise som är dragplåstret där uppenbarligen. Så den intervjun får vi ju titta på ju.
Ja, det ska vi absolut göra. Och alltså Louise Eriksson, jag tycker att det är hög tid att liksom kommunalpolitiker överhuvudtaget tar större plats. Jag är så trött på de där överbetalda latmaskarna i riksdag och regering. Alltså, det är kommunpolitiker ofta som har sunt förnuft och som står nära sin befolkning och vill dem väl. Så det ska bli mycket intressant att följa den här utvecklingen.
Mm. Ja, och du och jag har ju haft den teorin ganska länge att upproret kommer antagligen att komma underifrån.
Mm. Och det kommer som alltid från Skåneland.
Ja, men vi kan nog få med, och norrlänningarna är rätt så sturiga och bra att ha också, tror jag. De kan vi nog få med oss relativt enkelt. Det är de där gapiga södermalmarna som liksom, vi måste vrida vapnen och händerna på dem. Framförallt den lilla minoriteten som genom gap och skrik och hot och förnedring försöker styra andra människor. I det sammanhanget vill jag gärna rekommendera ett fantastiskt blogginlägg från Fnordspotting.
Mm.
Som i veckan skrev precis om just det här, att nu helt plötsligt så har ju Sölvesborg glidit upp som man kallar det nu, att det är ett sverigedemokratiskt skyltfönster och det har blivit sånt liv liksom. Och så försöker han reda ut vad handlar det här om egentligen. Och han liksom, han landar väl i slutsatsen att det här, det som egentligen gör dem nervösa, om Sölvesborg inte vill flagga för Pride-festivalen, så är det inte själva grejen som gör dem politiskt korrekta upprörda egentligen, utan det är motståndet. Det är det här att man inte låter sig styras och bara liksom gör som man blir tillsagd.
Mm.
Och då reagerar de politiskt korrekta nästan alltid med att försöka trycka dit den upproriska på olika sätt, förnedra den och liksom näpsa den. Ja. Och han menar på att det är det ljuset man måste se när folk tappar det och gör sådana grejer. Typ vandaliserar den här välkommen till Gävle-skylten med hijab-kvinnan. Eller det är någon kvinnlig fotbollsspelare, jag kommer inte ihåg vem det är nu, det är Nilla Fischers staty som de har vandaliserat 100 gånger. Det handlar om att folk är, det handlar inte om att försvara själva gärningen, klart man inte ska vandalisera saker. Men han menar på att man måste förstå varifrån denna frustrationen kommer. Folk är skittrötta på att bli uppläxade och mästrade.
Mm. Absolut, det är så. Den är väldigt bra, läs den. Och jag vill säga att du har helt rätt i att stödet nu kommer att komma från Norrland. För jag la in en länk där om att kommuner protesterar mot social dumpning. Och det är då Sollefteå som är väldigt drabbad Och då är det så att rikare kommuner som inte vill ha fler migranter och som inte har några lediga bostäder, så hittar de då, alltså börjar samarbeta med olika värdar, hyresvärdar i exempelvis Sollefteå. Och så bara dumpar de folk där.
Okej. Okay.
Och säger att ja, men det är så fint för era barn att växa upp här nära naturen och så. Och så blir de ju då bidragstagare.
Mm.
Så jag tycker social dumpning var ett nytt och lite intressant uttryck.
Ja, det för tankarna till Göran Perssons social turism.
Mm. Han hade ju så rätt ju, men han blev ju så hånad för det och fick ta tillbaka det.
Mm.
Du, som allra sista grej idag vill jag prata lite om det här terrordådet i Paris.
Mm.
Det var ju en polisanställd, jag tror inte han var polis, men han var någon slags civilanställd.
Ja, så fattade jag det också. Han hade varit anställd sedan 2003.
Ja, så han hade ju varit där ganska länge. Och han hade konverterat till islam för 1,5 år sedan. Och han går in eller sitter på sitt jobb och så bara attackerar han med kniv då. Dödar 4 poliser.
Mm. Vansinnigt.
Ja, och det är fruktansvärt. Och det otäckaste med allt det här, Maria, det är att mina fåglar har berättat att de hade ett stort arbete gällande terrorism i Europa. Alltså man befarade att någonting sånt här skulle hända. Men denna liksom gräddan av säkerhetstjänsterna som samarbetar då för att liksom kunna ingripa innan det händer, hade inte fått denna information från Élysée-palatset, det vill säga Frankrikes regeringsbyggnad.
Va?
Man visste att han läckte information, alltså den här mördaren, att han läckte information till terrorgrupper. Men detta lämnade aldrig Élysée-palatset och därmed dog 4 poliser. Och du vet det här, nu hade han ju konverterat, men alltså det här har ju pågått länge med alltså muslimsk infiltration av rättsväsendet, framförallt polisen. Och det går ju så lätt för dem eftersom politikerna trycker på. Vi måste integrera, polisen måste spegla samhället som Sverige ser ut idag. Och nu betalar vi priset för detta, Maria. Och så säger jag till fåglarna så här, men jag fattar inte. Skulle folk bli mindre rädda när terroristen redan har slagit till? Alltså förstår du, det hade väl varit bättre att säga nej, den här personen måste bort. För det första så hade det ju inte blivit en nyhet, och för det andra så hade det ju inte hänt. Men nej, utan nej, vi ska inte peka ut muslimer och så. Så
det är fortfarande där, alltså att det är ytterligare ett exempel på att det inte spelar någon roll om människor råkar illa ut.
Mm,
för de här pekarprinciperna är viktiga.
Ja.
Okej.
Okay. Och man då låtsas att muslimer annars råkar illa ut och folk hatar dem och säger ja, det finns en anledning till att vi gör det. Och det franska är
vi pratade väl om det i senaste podden, att det kanske är en viss kategori av yrken borde man skrina hårdare då liksom, om folk, nu kanske han hade löpt amok på vilken arbetsplats han än hade. Om han hade jobbat på en fabrik så kanske han hade mördat 4 medarbetare där, va?
Mm.
Så inte för det, men det känns ju, alla sådana rapporter man får om att du vet, det jobbar extremt olämpliga människor inom polisen eller på Arlanda eller inom försvaret eller i våra hamnar, alltså sådana skyddsklassade arbeten. Mm. Det får ju bara inte hända.
Nej, men det händer hela tiden, och som fåglarna säger, det här är bara början.
Jag tycker att fåglarna muntrar inte upp mig något vidare.
Nej. Men tänk dig själv att vara polis och liksom, alltså händer, det är jobbigt nog, den franska polisen, alltså bara en sån sak som att sedan i januari har 52 franska poliser tagit livet av sig. Och du frågade också frågan om detta, men alltså jag förstår, vad beror det på liksom? Ja, det har mycket med det här med gula västarna att göra, de här demonstrationerna. Så, men va? Varför tar de livet av sig för gula västarna? Det är väl, alltså, är det inte rimligare att bli helt desperat över islamsk terror? Nej, sa fåglarna då. Det är ju det att det här, det är ju deras eget folk som demonstrerar. Det är ju fransmän. Alltså poliserna identifierar sig ju med dem. De franska poliserna.
De kanske mår dåligt för att de har tvingats göra saker som de inte kan stå för. Ja.
För det finns alltså poliser som till och med på sin fritid när de har varit lediga har deltagit i demonstrationerna. Och sen nästa vecka förväntas de att stå och slå dem med batonger. Så att, det här med polisen, det är alltså inte bara svenska polisen som har det dåligt. Det är, som allting annat. Det är likadant i alla våra länder, fast det ser lite olika ut.
Du, det blev inget särskilt muntert avsnitt idag.
Nej, det blev ju inte.
Men det ligger en blytyngd över hela
grejen. Det gör det, men jag hade inte heller, jag hade inte kunnat prata om något skojsigt idag.
Nej. Så att, ni får hålla till godo, kära tittare och lyssnare, och hoppas att ni ändå tycker att det var se- och hörvärt och därmed vill stötta oss så att vi kan fortsätta med vår opinionsbildande verksamhet, fortsätta göra poddar och filmer och artiklar och allt vad nu är.
Ja, och jag vill säga att ta hand om varandra. Man vet aldrig när det tar slut. Puss och kram.